Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far, och Herren Jesus Kristus. Idag har vi som text den evangelietext som vi redan hörde, där Jesus gråter över Jerusalem. Låt oss be. Jesus, öppna du vårt öra när vi kommer för att höra vad idag du till oss säger om allt som i dig vi äger. Gör oss alla för dig stilla, låt oss ej din nåd förspilla, som du oss så nyo bjuder när ditt budskap till oss ljuder. Amen. Judarna firar i juli Tisha B'av. Det är särskilt de ortodoxa judarna som minns den hemska dagen när Jerusalem förstördes år 586 före Kristus. Och också en andra gång, år 70 efter Kristus. Det är ju särskilt den senare händelsen, romarnas förstöring, som Jesus har i åtanke när han säger att det inte ska lämnas sten på sten. Allt ska förstöras. Den skulle komma cirka 40 år efter att Jesus led och dog och uppstod. Judarna hade förkastat Messias, men det blev en fördröjningstid på cirka 40 år innan den slutliga domen föll. Den här söndagen som bär rubriken besökelsetider har det här temat särskilt med anledning av de här händelserna. Och idag har vi också hört texten om hur Jesus gråter över Jerusalem som inte hade förstått vad dess frid tillhörde. De hade inte förstått medan det var tid. Och det här händer efter att Jesus hade hyllats av folket när han på en åsna red från Betfage till Jerusalem för att några dagar senare utlämnas till att korsfästas. Då Jesus varnar för den annalkande katastrofen använder han ord som är en exakt beskrivning av det som redan hade skett en gång, alltså under Nebukadnessar. Babylonien. Romarna skulle 40 år senare göra detsamma som babylonierna hade gjort 600 år tidigare. Men judarna hade inte lärt sig läxan. Det judiska folket såg templet i Jerusalem som en garanti för Guds närvaro. Det praktfulla första templet hade byggts under Salomo på 900-talet före Kristus och uppvisade en skönhet utan motstycke. Det templet revs ner, men sen byggdes det upp ett andra tempel efter att judarna hade fått återkomma från exilen i Babel. Och det kallades Zerubbabels tempel efter namnet på den judiska ledaren, en av Davids ättlingar. Då babylonierna attackerade judariket trodde judarna att Gud skulle skona Jerusalem för templets skull. Men profeten Hesekiel måste varna. Gud bor inte i templet för att det är hans hus, utan för att man tillber honom i anda och sanning. Det gjorde man inte. Man levde i orättfärdighet och hyckleri. Då Gud lämnade sitt tempel åt förstörelsen, upplevdes det som att han också övergav sitt folk. Men det gjorde han inte. Genom profeterna hade han gett folket sina löften, att han åter ska upprätta Davids fallna tron och insätta en ny kung som ska regera i evighet. Därför lät han folket återvända från landsflykten och de fick på nytt uppbygga det nya, det andra templet. Först var det bara en skugga av det gamla, men sen blev det förskönat, särskilt under kung Herodes den store. Och det fortsatte ännu att byggas och förbättras. Fram till det att det förstördes. Definitivt för gott. Och ännu under Jesu tid pågick restaureringsarbetena. Då Jesus rider mot Jerusalem på palmsöndagen, några dagar innan han ska korsfästas och på det grymmaste sätt förkastas av sitt folk, ser han ut över staden och templet och börjar gråta. Han blir upprörd över att folket än en gång förkastar Guds ord. Det sköna templet strålade framför dem. Men vad betyder guld och ädelstenar när det inte finns någon sann gudsfruktan? Och några dagar senare skulle han, Messias som de just hade hyllat, utlämnas åt de romerska bödlarna att korsfästas. Jesus gråter inte så mycket över att också det här templet måste förstöras, som över att man nu står i beråd att gripa Guds son, som Gud av nåd sänt till sitt folk som frälsare. Så säger han ju också i liknelsen om de onda vingårdsarbetarna, som han nästa dag ska berätta i templet, och som Matteus har återgett i 21 kapitlet. Han ser att folket inte har lärt sig någonting av den första förstörelsen. Det är ett symptom på avfallet att de har börjat använda templet som en marknadsplats där folkets ledare med stöd av sina privilegier tillgodoser sina egna kötsliga behov men inte dyrkar Herre. Därför kopplar Lukas samman händelsen när Jesus driver ut försäljarna ur templet med hans sorg över hur hans eget folk förkastar honom. Enligt Markus 11 sker det först nästa dag, på måndagen i stilla veckan. Jesus upprörs över att det finns en massa försäljare i templet. Det är som en marknad. Judarna skulle ju offra i olika situationer och för det behövdes offerdjur. Det är förunderligt att han som är fridens kung nu uppträder med vrede och våld. Den här sidan av vår frälsare vill man oftast glömma bort. Det är lagen och heligheten som känns obehaglig. Vi ska stanna upp inför två saker. Dels innehåller den här texten profetian om Jerusalems förstöring under romarna och vittnar om Guds stora tålamod med sitt folk. Dels ska vi stanna inför Jesu vrede över syndens uttryck. Vi ska börja med vrede. Jerusalems förstöring under romaren Titus år 70 efter Kristus var en fruktansvärd repris av det som skedde under Nebukadnessar år 586 före Kristus. Jesus anger orsaken klart och tydligt. Därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Låt oss alltså först gå tillbaka till 500-talet före Kristus. När Jesus säger: tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid, använder han ordet shalom. Det grekiska ordet för eirene. Det kan betyda både frid och fred. På svenska har vi en viss betydelseskillnad mellan de här orden. Det är ett ord som uttrycker den fullkomliga avsaknaden av oro och strid. Ett tillstånd där man inte upplever något hot från grannfolken. Där man är frisk, man får skörda det man sår och man får äta sig mätt. Då judafolket fördes bort till landsflykt till Babylonien upplevde de verkligen ingen sådan frid, ingen shalom. De var bortförda från sitt land, fienderna trampade deras mark, de kunde inte så skörda, de var slavar. De längtade efter frid. Men likväl satte de sin förhoppning till en falsk frid. De litade på att de hade kvar templet i Jerusalem. Där bodde Gud. Han var deras garant, eller hans tempel. Då kom Hesekiel med Guds domsord. Han sa dem att Gud ska flytta bort från sitt tempel. Det var oerhört. Det trodde man inte på. Han hade ju lovat bo kvar där. Men han kunde inte vistas där tillsammans med avgudadyrkare. Folket levde en falsk tro på att det yttre templet skulle hjälpa dem. Men deras hjärtan var långt från Gud. De hade glömt hans bud. De levde inte som han hade förutsatt. Profeten Amos hade långt tidigare varnat för att olyckan kommer över dem för att de hycklar med sin gudsfruktan medan de lever i orättfärdighet. Så här sa Amos: Jag hatar era fester, jag föraktar dem, jag tål inte era högtider. För även om ni offrar både brännoffer och matoffer åt mig, har jag ingen glädje i dem. Jag vill inte se era gemenskapsoffer av gödkalvar. Ta bort dina sångers buller från mig, jag vill inte höra ert stränga spel. Därför var Amos uppmaning till sitt folk: Bered dig att möta din Gud. Också profeten Jeremia bestraffade prästerna och profeterna för att de handlade lögnaktigt och sökte orättvinning. Jeremia säger så här i det 8:e kapitlet: Vi tar det lätt med att bota dotter mitt folks skada och säger: Allt är väl, allt är väl. Men allt är inte väl. Här ser vi den falska friden. Man sätter sina förhoppningar till sin yttre gudsfruktan, sina offer, sin gudstjänst med skön musik. Och så intalar man sig och andra att allt är bra. Men hjärtat är långt från Herren. Det är därför som Gud vredgades över avfallet. Jesus ser samma hyckleri i templet och hans vrede upptänds. Folkets ledare har skaffat sig orättvisa förmåner i handeln på templets förgård, där fattiga människor utnyttjas i sin trohet mot lagens bestämmelser. Till den falska friden hörde också att man satte sin förhoppning till en jordisk messias som skulle återupprätta Davids fallna tro. När Jesus kom var det många som undrade om inte han var messias. Ja, också fariseerna och de skriftlärda måste inse att han var sänd av Gud. Likväl förnekade de honom och ville röja honom ur vägen, som det står strax efter vår text. Han uppfyllde nämligen inte de kriterier som man hade satt upp. Man tänkte att han skulle befria folket från romarna och ge dem den yttre friden. Men det var inte den friden som Jesus kom med. Redan när han föddes till världen i Betlehem kom friden till jorden i den mörka natten. I kylan, i betrycket under romarna, i terrorn under Herodes som sedan skulle mörda en massa pojkar i Betlehem för Jesus skull. Hans frid var inte en sådan som världen ger. När Jesus såg ut att utlämnas åt ofriden, då han blev fängslad, torterad och korsfäst, då segrade friden. Så skulle Gud ge oss frid. Eftersom straffet för vår synd lades på Jesus. Har Gud någon orsak att vredgas på oss? Vi lever i svåra tider. Med krig i våra grannländer. Med en pandemi som vi gärna hade lagt bakom oss. Men som ännu vilar som ett mörkt spöke över hela världen. Och med ett klimathot som yttrar sig som brännhet hetta. I sådana tider brukar det ofta bli väckelse. Det är sådana förhållanden som Gud söker oss. Men det verkar som om vårt folk inte skulle lyssna och förstå något. Här går tankarna till Uppenbarelsebokens profetior om de 7 vredeskålarna. I Uppenbarelseboken 16 heter det om den fjärde skålen. Den fjärde tömde sin skål över solen och den fick makt att bränna människorna med eld. Människorna brändes av stark hetta och hedade Guds namn, han som har makt över dessa plågor. Men de omvände sig inte så att de gav honom äran. Vi ska inte inbilla oss att läget hos oss är bättre än i Jerusalem decennierna före år 586 före Kristus. Eller på Jesu tid. Vi ska inte vara förvånade om Gud sänder hårda straff också över oss, om vi inte vänder om från vår onda väg. Det värsta är att vi har att vänta en evig förtappelse om vi bara har att lita till oss själva. Så fruktansvärd är vår synd. Nej, nu gäller det att söka hjälp. Vi har orsak att påminna med Amos: Bered dig att möta din Gud. Därför ska vi nu fråga oss, kan Gud ha förbarmat? Har han ännu tålamod med oss? Låt oss återvända till Jerusalems första förstörelse. Någon större bedrövelse har människor inte skådat. Jeremia sitter på ruinerna och sjunger sina klagovisor. Men då får han se en glimt av friden. För där i mitten av klagovisorna, som är så tungt och svårt och som jämmer, där lyser det fram en frid. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Redan tidigare hade Jeremia fått veta av Herren vad han har för tankar om sitt folk. Han säger i det 29 kapitlet: jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Hur kommer det sig att Jeremia kan se framtid och ett hopp i denna jämmer? Det ger Hesekiel svar på. Vi läser i Hesekiel 20. Jag ska visa mig helig bland er inför hedna folkens ögon. Ni ska inse att jag är Herren när jag låter er komma in i Israels land. Det land som jag med upplyft hand lovade att ge åt era fäder. Svaret är tvådelat. För det första, Gud ska bevisa sig helig bland sitt folk inför hedna folken. För det andra, hans löften till fäderna som har avgetts under ed. Därför har Gud tålamod. Gud låter inte sitt namn trampas i smutsen. Ingen ska få säga att Gud inte har förmått hålla sina löften. Även om hedna folken runt om triumferade när Jerusalem förstördes av Nebukadnessar, så fick de sin del av straffet. Och de måste se hur undret skedde. Judafolket fick återvända och fick återbygga upp sitt tempel. Gud hade nämligen lovat att se till att friden skulle upprättas genom Davids son. Det löftet höll han genom att hålla sin hand över folket i Gamla testamentets tid. Ända tills Jesus kom. Jesus föddes som Davids efterkommande. Davids son av Judas stam, precis som profeterna hade sagt. Det var han som skulle uppfylla löftet. Därför hade Gud tålamod med sitt folk. De skulle ännu få en chans. Men trots alla lärdomar från Gamla testamentets tid har judarna inte förstånd att ta vara på sin särskilda besökelsetid när Jesus vandrar omkring bland dem. De håller fast vid sina offer och sin tempeltjänst och förkastar sin frälsare. Gud måste än en gång förstöra staden och templet för att en gång för alla göra slut på de mänskliga ordningarna. Nu skulle den eviga ordningen upprättas. Ett evigt gällande offer bars fram på korset när Jesus dog för hela världens synder. Då rämnade förlåten i templet. Ingen är mera utstängd från himlen. Det är öppet. Inbjudan går ut. Kom till bröllopet. Det gäller alla som i liknelsen. Alla som ni träffar på. Nu finns inte längre någon mur som skiljer hedningar från judarna. Nu har alla samma herre. Det här är uppfyllelsen av Guds löften till profeterna. När profeterna sa, i kommande dagar, så sa apostlarna, det som profeterna har sagt har skett nu. Hur länge räcker Guds tålamod med oss? Vi lever på många sätt likadant som under Gamla testamentets tid. Samma riksdagsledamöter som förkastar äktenskapet mellan man och kvinna, som bestämmer att man får döda de ofödda barnen, går i kyrkan på självständighetsdagen och låtsas vara fromma. Prästerna och biskoparna säger allt står väl till. Men allt står inte väl till. Folket förlitar sig på sin yttre gudstjänst, sitt kristna namn. Man döper sina barn, låter dem gå i skriftskola för att få gifta sig i kyrkan. Och när man dör vill man höra lugnande ord av prästen. Allt står väl till, säger man. Men allt står inte väl till. ta vara på Guds ord medan det heter idag. Idag är det din besökelsedag. Idag ljuder ordet om frid med Gud. Idag är Jesus med. Vi vet inte hur länge det dröjer förrän han omstörtar sin stad nästa gång. Och då slutligt om hela skapelsen. För det ska han göra. Det kommer ännu en dag när sten inte ska lämnas på sten, utan hela jorden ska gå under. Då ska domen börja med Guds hus, hans kyrka. Den dagen är det för sent att söka Herren. Men idag är den rätta tiden. Frågar du om Gud har tålamod med dig? Jag kan då försäkra dig om att det budskap som Jeremia fick framföra, det gäller än. Herrens nåd har inte tagit slut. Så som rövaren fick förlåtelse på korset, så får var och en som tror på honom syndarnas förlåtelse och evigt liv. Den som kommer till honom ska sannoliken inte kastas ut. Kom därför idag till den frid som varar. Låt honom bli din herre. Då har du också hopp inför evigheten. Då må jord och himmel störta samman, men Jesu ord ska aldrig förgås, om en himmel och jord förgås. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.